Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Varmt välkomna till den allsvenska podden. Makoto Asahara heter jag, sitter här bakom spakarna med Hugo Månsson. Vi ser vanlig ordning i studion. Hur är läget med dig?
Mycket fint. Saknar Josip Ladan.
Ja, Josip Ladan är inte här. Han är på vift. Mr. Worldwide som vi kallar honom här.
Säger du och tittar mot platsen där han brukar sitta.
Ja, var ska jag annars sitta då?
Det
ser att han inte här. I alla fall, Josip Ladan är inte här och han sitter på ett tåg och där finns det inte vanligt wifi utan så kallat wifi-substitut bara så att, eller wifi-liknande substans, så att han kan inte vara med i det här. Jag snodde det här skämtet för övrigt från Twitter. Okay. Med det sagt så tycker jag vi bara hoppar in i den senaste omgången som har varit, för det har ju spelats en omgång i helgen. Guldstriden fortsätter att vara tajt, spännande, intensiv och vi fortsätter ha dramatik. Och jag tycker vi börjar i den guldstriden.
Får vi börja med att jag motargumenterar?
Ja, vad vill du att du ska börja med?
Men jag motsätter mig mot att den är, alltså visst den är ju tajt poäng så här. Men det, visst känns det som att Malmö har kopplat ett jäkla järngrepp om Lennart Johanssons pokal just nu.
Det gör det. Det gör det, men den kan ju vara dramatisk och tajt ändå även om...
Jo, den är ju det, men jag menar rent, visst poängmässigt är den tajt, men nu känns det verkligen som med 3 omgångar kvar, Malmö har 2 matcher som de bör vinna, hemma mot Halmstad, hemma mot Häcken, borta Kalmar enda jag ser som riktigt där de skulle kunna tappa poäng.
Ja, och det är ju så att det räcker inte med bara att de tappar poäng, då måste ju också Djurgården alternativt AIK gå rent i resten av matcherna, och där har man inte heller helt lätt att se. Vi kommer väl till det just, men vi kan väl börja där med Malmö FFs då tredje raka seger om jag inte räknar helt fel här. IFK Göteborg borta, häftig inramning, liksom ett kokande gamla Ullevi, fantastiskt liksom att se det. Sen fanns det vissa tråkiga detaljer där med ölburken eller vad heter det, glaset som kastades mot Johan Dahlin och så vidare. Men jag känner också att en idiot ska inte behöva liksom dra ner hela intrycket av en väldigt häftig inramning på den arenan.
Nej, vi sysslar inte med kollektiv bestraffning. Att sitta och prata om den incidenten, nej, skoja. Det är klart att man kan fördöma den incidenten, men samtidigt hylla de resterande på plats fantastiska.
Onekligen så. Däremot, de flesta där på plats, de hade ju en person som inte var den mest populära hos dem. Sören Rex, stor matchhjälte för Malmö här, jättevackert 0-1 mål som han firar. Och då, vi har ju varit inne på det här förut, uppviglande av känslor på läktaren, renderar i gula kort.
När blir det uppviglande? För att bara han gör mål så blir det väl någonstans uppviglande. Han har ju inte ens behövt fira utan att supportrarna, alltså hemmasupportrarna på Ullevi skulle bli tokiga, kan jag väl tänka mig, eller? Att det just är han som gör, förstår jag tänker att det...
Ja, men alltså det är ju alltså, det är inte uppviglande att göra mål.
Jag skojar, det är ju det som blir själva grejen i lobbyn, att det blir ju någonstans det.
Du kan ju inte göra mål mot din gamla klubb. Nej, exakt. Här har du en ostskiva. Nej, men det är ju att han försöker hyscha då publiken, och det intressanta är att det är många lagkamrater som märker det här och förstår vart det här barkar liksom. Att det är väl Anders Christiansen som drar ner armen på, nej, sluta liksom, så här ska du inte hålla på. Och så är det ju någon annan Malmö-spelare, jag vet inte exakt vem det var, som sträcker upp en hand så här för att täcka. För att man tänker att, ja, men här kan jag täcka. Att,
Sebastian Larsson.
Sebastian Larsson?
Ja, när han försökte
gömma Stefanelli. Jo, ja. Han var ju bättre på att gömma Stefanelli. Här var det verkligen någon som bara med liksom en ensam hand tänkte, ja, men jag kan nog dölja det här för en hel kort sida. Men Sören Rex fick ett gult kort i alla fall. Till att börja med, Ja, såklart, enligt regelboken, det är ett korrekt gult kort. Vi förstår inte riktigt gnället som kommer efter det. Sluta fira mål på
det. Men det här avhandlade vi förra veckan.
Ja, vi avhandlade.
Vi ska göra det igen och diskutera.
Nej, det jag bara ska säga är att jag dock älskar att han gör det. För att, alltså på något sätt, när du har gjort en sån övergång. Alltså, mitt förstå mig rätt, alla blåvitt supportrar som lyssnar på
ja,
det här.
Ja, jag vet inte riktigt vad du ska.
Ja, det jag vill snäva mig in på här är att på något sätt till ett sånt här rivalmöte, så här känslor hör till. Den här hetska stämningen till viss del hör till. Alltså inte hatisk, hetsk. Två helt olika saker skulle jag säga. Att det ska vara lite att Sören Rex reagerar så där och bara spär på den här rivaliteten och bygger upp det här
elektriskt.
Ja, alltså jag tycker ändå det tillför en sån här rival.
Ja, men det håller jag med om i klassikermöte, och det är väl, vad ska man säga, det är väl positivt, för att då liksom alla vet ju att Göteborg har haft några tuffare år. Och framförallt det här året som har varit blytungt tills för en månad sedan ungefär. Så det är väl bara roligt att Malmö FF och Göteborg återigen kan spela en sån match, en intensiv match, som i båda, när båda klubbarna var i, ja okej, nu får man väl Malmö FF supportrar, men när båda klubbarna var i sina glansdagar. MFF är ju fortfarande
de är onekligen i någon form av glansperiod.
Ja, absolut, men du förstår vad jag menar, att det är som att när båda klubbarna är stora och att det är,
ja. Alltså när Göteborg känns som en liksom rättfärdig motståndare och en stor klubb.
Och det har de väl jobbat sig upp till nu med den här räddningen som de
alltså i dagsläget, sett i dagsform, absolut, då kan de slå precis vilket lag som helst i den här serien.
Ja, och så lite gamla, ja men alltså Gustav Svensson, Oskar Wendt, Marcus Berg som har varit där, Tobias Sana med sin historik. Det är klart att det finns känslor på planen. Och det är väl bara roligt att det blir.
Ja, det sen får du inte gå över styr såklart. Nej. Det gula kortet är korrekt återigen, men det är fortfarande, det piggar upp tycker jag, för det måste få finnas den formen av rivalitet.
Jag håller helt med.
Men Malmö alltså tar då 2-0-segern här. Det är inte superglimrande alltid. Det är inte liksom champagnefotboll rakt igenom.
Och det behöver inte heller vara.
Det behöver det absolut inte vara.
Det här, alltså jag menar, efter Josip Bladan satt här och skällde ut dem efter krysset borta mot,
han skällde ut dem,
Varberg, så har ju, ja, jag tror inte att MFF-spelarna kanske lyssnar på vår podd och på Josip Bladans utläggning och raseriutbrott mot MFF, men det har ju onekligen hänt någonting sedan dess. De har verkligen tagit matcherna på allvar, och de har gjort det som Malmö FF ska göra, alltså att steppa upp när det gäller som mest.
Men man blir ju lite också, man blickar tillbaka på liksom, den här segern mot AIK till att börja med, såklart att man får den 3-poängaren och slås tillbaka direkt där. Sen hur de vänder mot Sirius i slutminuterna, och sen nu att man åker till en sån här match på Gamla Ullevi där, och bara får med sig de 3 poängen man behöver.
Men där Blåvitt har 4 raka segrar och nyligen krossat Djurgården med 3-0. Malmö åker dit utan Antonio Colak och Anel Ahmedhodzic. Att då ersätta de två som är två av Malmö FFs bästa spelare och ändå ta 2-0-seger på bortaplan. Det är ju väldigt, väldigt starkt.
Det är ju den positionella schweizerkniven Jo Inge Berget som får kliva upp här på topp och pappret i den här matchen också. Ja, han gör ju det bra, som han alltid gör på något sätt också. Mm. Det finns ju att ta av i den här truppen. Det är ju ganska uppenbart i alla fall. Niklas Moisander är så här spelare som man tänkte, wow, har de värvat in honom? Ja, han kommer lite i år, men det är fortfarande en väldigt bra mittback.
Lasse Nilsen kliver in och gör ett utomordentligt jobb.
Det kan man säga om hela den trebackslinjen med Erik Larsson där också, som verkligen funkat bra i den rollen också.
Och det kommer ju inte som en överraskning om man kollar på Malmö under Uwe Rösler, eller Ove Rösler, när Erik Larsson spelar som höger mittback. Den där, vad var det, chef Sheffield-inspirerade rollen.
Sheffield-inspirerade.
Ja, men med en offensiv mittback, om man spelar en trebackslinje, där den höger- eller vänster mittbacken då kommer på överlappningar och ger understöd till ytterbacken snarare än att bara vara en statisk mittback. Och där är ju Erik Larsson jättebra. Man behöver ju inte alltid vara så lång för att behärska mittbacksuppdraget bra.
Nej, i alla fall inte en trebackslinje. Där kan det snarare vara liksom positivt att ha en sån spelare. Lite som Linus Wahlqvist.
Liksom Alaba.
Alaba, ja, fast han är aldrig en trebackslinje. Nej, sånt stysslar man inte med på Santiago Bernabéu. Inte i Bayern München, ska väl sägas. Men ja, Malmö som sagt vinner. Ska nämna några ord om IFK Göteborg också. Gjorde det. Simon Tern får kliva in här från start. Ett något oväntat drag kanske, att man kastar in honom. Du ser lite tveksam ut där. Men oavsett, man har också en bredd i, även i Göteborg. Och sen då, jag måste ju säga att jag kan inte sluta imponeras av Oskar Willemsson, som har verkligen klivit in och bara tagit för sig bredvid Marcus Berg och liksom Marcus Berg har ju såklart, han håller ju sin nivå, han är Marcus Berg och han har också lyft sig med det här laget tillsammans, även om han kanske är den av hemvändarna som haft liksom,
ja, han var ju i stort sett 4 plus sen han kom.
Ja, precis. Men att han också lyfter nu och Willemsson har verkligen frodats bredvid honom.
Ja, och Willemsson har nog också fått en del självförtroende efter ett par bra insatser här på raken. Och då, ja, då vet man aldrig vad det bär.
Nej, den här gången bar det dock inte till mer än 0-2-förlust. Men IFK Göteborg kan i alla fall känna att det här allra mest alarmerande läget, det är inte så alarmerande mer, för det är 6 poäng ner till det där kvalsträcket nu och IFK Göteborg kommer att klara det här kontraktet om inte någonting väldigt, väldigt oförutsett inträffar i slutomgångarna.
Degerfors måste ju göra en jäkla bedrift i så fall.
Ja, det är ju inte bara Degerfors som måste göra någonting om Göteborg ska hamna där, om vi säger så.
Nej, Blåvitt måste ju torska i stort sett alla matcher och Degerfors, ja, måste ju vinna.
Ja, och sen ska det ju att Halmstad, Mjällby och Sirius har tillräckligt många poäng också för att passera om Göteborg. Det är ju inte heller säkert.
Nej, det är sånt.
Så att det är ju en hel del lag också. Det ska man inte underskatta, just mängden lag och inte bara mängden poäng. I alla fall en sån här jämn tabell. Men MFF alltså, allt jämnt i topp, 54 poäng leder de serien med, en poäng bakom ligger Djurgården. Som, ja, hur såg det egentligen ut där?
Det var inte den roligaste matchen man sett på plats.
Det känns inte som när man ser resultatet liksom, ser så.
Nej, jag var ju även på Djurgårdens match mot Örebro borta på Bern helgen innan. Och det var ganska, ja, det påminner om varandra. Förvisso resultatet är ju exakt detsamma, men 2 raka 1-0 segrar, men det är ju inte den där glimrande fartfyllda fotbollen som man kanske fick se i våras hos Djurgården, där anfallsspelet bara flyter på och ja, men man, ja, Aslak Witry är väl en stor del av det hela också, men det finns väl inte riktigt samma självförtroende där. Det är väl Magnus Eriksson som fortsatt håller en väldigt hög nivå och kommer med sina fina inlägg. Nu kommer jag knappt ens ihåg hur Djurgårdens mål såg ut. Jo, det var ju,
vet, det var Edvard Kilufya som gjorde Kilufya, det i alla fall.
Precis, just det. Jag på bort stolpen. Ja.
De gör så få mål att man glömmer bort de gör lite så här.
Nej, men han rakade väl in den och jag vill, båda lagen gör ju en stabil insats, men första halvlek tycker jag ju att Halmstad är snäppet vassare faktiskt. Halmstad har ju ett gäng bra, faktiskt bra lägen. Medan Djurgården har väldiga problem att omställa sitt bollinnehav till chanser. Och det är väl just det tuffa i att möta Halmstad som ligger så kompakt, som är så duktiga, har den där rutinen, har den där kvaliteten i mittlåset i Josef Baff och Andreas Johansson. Och de säger ju det själva, både Djurgården och Halmstad efter matchen, att Djurgården hade ju egentligen bara ett stort läge och det gör man ju mål på.
Ja, och det räcker ju. Det räcker ju, sen samtidigt så är det ju uppenbart att de fortfarande har vissa offensiva bekymmer.
Det spelar ju ingen roll vem de sätter som nia där uppe.
Nej, det var Joel Asoro som fick möjligheten den här gången i nummer 9-rollen med Edvard Kilufya och Haris Radetinac runt omkring sig. Jesper Nyholm klev ju in och fick speltid, även Lövgren inne i startelvan också.
Hjalmar Ekdals frånvaro.
Exakt, precis så. Men Asoro fick en timme, inga mål på kontot innan han blev utbytt. Och Emir Kujovic fick speltid.
Ja, oväntat.
Men uppiggande tycker jag också. Jag tycker att ändå att han har använts för lite överlag, måste jag säga. Jag tycker. Men
samtidigt, vad han gjort då? Alltså visst, han såg ju som vanligt bra ut på försäsongen, kuppen så där, gjorde sina mål varje gång han fick speltid, men det är ju också mot svagare motstånd och så där. Jag tycker inte riktigt att han passar Djurgårdens spelidé särskilt väl, och det är väl någonting som han inte riktigt har gjort sedan han kom 2019 där i sommaren.
Ja, fast det är en anfallare som ändå liksom kan, om man får ett bra läge så brukar, ja,
det är inte det jag menar, för att är han bra på en sak som en anfallare, alltså att trycka dit bollen när den kommer i straffområdet, ja, det är han absolut. Det är ju en bra allsvensk anfallare, vad ska man säga, en anfallare av bra kaliber på just det. Men sen så saknar han ju djupledshotet. Djurgården vill gärna variera sitt anfallsspel, komma in både bakom, spela mellan linjer och bakom försvaret och slå inlägg och så vidare. Och han är ju jättebra just i inläggsspelet, men sen pressspelet Alltså där är det ju, där saknar man ju en gubbe i stort sett om Emerick Uyvik.
Ja, det,
han,
den
han, han sätter finns ju inte skräck på motståndarnas backlinjer när de har bollen och rullar runt i att han jagar, men han är ju jättebra på andra så, sätt, så att han skulle ju passa bättre i kanske, ja, men låt oss säga Varberg då, som spelar mer renodlat inläggsspel.
Ja, alltså jag, det har ju varit en diskussionsfråga det här med Djurgårdens nummer 9 roll, vem som egentligen ska ha den, i och med att Joel Asoro har inte kommit igång med målskyttet, Kalle Holmberg har inte kommit igång med målskyttet, Emir Kujovic har varken kommit igång med speltid eller målskytte. Men alltså jag, min känsla jag får är att de här tre ser jag som ganska likvärdiga, alltså i kvalitet. Sen såklart Joel Asoro är en helt annan potential, en helt annan höjd som kan hittas. Men ungefär hierarkiskt i den konkurrenssituationen så är det ganska ohierarkiskt. Att de är ganska likvärdiga, tycker jag.
Jag tycker väl Edvard Chilufya sticker ut.
Ja, men Chilufya, om vi utgår från att Chilufya inte ska användas som nio utan som ytter. Om vi börjar
ja,
där.
Ja,
börjar...
men du menar Kalle Holmberg, Miro och Joel Asoro då alltså?
Ja, precis. Ja. Asoro, Holmberg, Kujovic.
Ja, Kujovic är väl längst ner i den.
Ja, men det är de nio som finns tillgängliga som är renodlade.
Ja.
Absolut,
ja, spela Asoro är ju inte ens renodlad nio egentligen.
Nej, alltså, men... ja, nej, det är ju det där som blir det svåra också. Ja. Men då, sådana som används kanske mest som nior då. Ja. Om vi säger så, för Chilufya är väl ändå, som sagt, man vill ha honom på yttern där. Det känns dumt att flytta in honom där, för det blir, andra saker blir lidande då. Problemet här tycker jag på något sätt är att det är ingen av de här som fått ett orubbligt förtroende.
Att Kalle Holmberg fick...
Jag tycker ändå att det känns som att när han har gjort lite dåligt...
som helst. Han har ju fått starta hur många matcher i rad som helst. Det är bara det att han har gjort ett mål, va?
Ja, men jag tror ändå att det finns någon aspekt här där man bara ger honom, alltså att man inte byter ut honom i matchen, ger honom 90 minuter, ger honom mer liksom ännu mer förtroende. Att jag tror att det ändå kan vara en nackdel att du inte har en tydlig, att du vet hela tiden om att om jag misslyckas så kommer jag petas för någon av de här andra. Att en sån ohierarkisk konkurrenssituation kan ge den effekten också, åtminstone när det är anfallare som inte har liksom självförtroende framför mål just nu. Men det är svårt att veta riktigt vad det är som inte stämmer. Men så länge de vinner sina matcher med 1-0 och det där försvaret funkar som det gör, ja, då är det ju absolut inga problem på så vis.
Nej, men jag måste ändå motsätta mig det. Håller inte med, för Kalle Holmberg har ju liksom gjort 21 matcher i Allsvenskan. De flesta, alltså den absoluta majoriteten start. Och det är ju många start i rad. Jag kollar här nu. Fram till den nionde omgången startar han varenda match. Exempelvis, gör ett mål, en assist. Nej, två assist. Ja, alltså då har han fått 9 matcher på rad. Det är ju inte, då har man ju tränarnas förtroende. Om man då inte levererar, ja, 3 poäng på 9 matcher, det är ju inte några glimrande siffror som säger att nu ska jag ta den här platsen. Så att jag håller inte riktigt
med. Sen är ju Kalle Holmberg en sån här typ av spelare som man kan gå 9 matcher utan mål, sen plötsligt smäller och så gör han 5 igen. Men det är ju det att det har inte smält än i år. Det är det som är lite problemet.
Det kanske kommer. Oavsett så, angående Djurgårdens problem, så ställer jag, eller problem, men anfallsproblem då, så ställer jag den frågan till Hjalmar Ekdal ju, hur det kommer sig att...
Han har gjort mål.
Han har gjort mål, han har gjort 4. Han ligger väl ändå, ja, men delad 3-4 där någonstans i den interna skytteligan.
Ja, det måste väl nästan vara högre, höll jag på att säga, på 3-4 mål.
Mm, ja, nu är jag osäker. Chili ligger väl med där uppe någonstans. Och...
ja, han har väl gått om Aslak, ja, nu till slut.
Precis. Ja. Aslak ligger väl kvar.
Där någonstans.
Varande,
jag kan inte ha gjort fler mål sen.
Nej,
sen flytta, i alla fall.
Nej, men jag ställer den frågan i alla fall, ja, hur det kommer sig och varför Djurgården ser, alltså varför de var så, varför flöt på så bra om man kunde vinna med 3-4 bollar under vårsäsongen till att det nu är, vad man ska säga, mer impotent där framme.
Ja, och det var så här han svarade.
Det är väl lite skillnad, absolut. Vi själva har väl känt att det är den här fridigheten och den energifulla, fast fotbollen kanske inte riktigt har suttit där lika glasklart som den har gjort i våras, som den gjorde i våras. Jag skulle fortfarande säga att vi har den. Det som klaffade då var jäkligt, ja, att vi var fridiga och det var... Vi hade mycket, liksom... Hur ska man uttrycka det?
Alltså inte flyt som i tur, utan flyt...
Ja, men precis, vi hade ett jävla flyt i spelet. Ja. Allt flöt på, det var självklart för alla vad vi gjorde, vad vi skulle göra. Och med det så sitter bollarna. Det blir liksom, det blir en god cirkel liksom, och ett tåg som börjar rulla på. Utan att vi egentligen liksom tänker på det så mycket. Sen nu i pausen har det väl stått, inte stått stilla, men jag har varit lite trögare och inte haft samma flyt då. Det är svårt att sätta fingret exakt på vad det är, men ja, själva spelet ser väl ungefär likadant ut. Men det har varit lite marginaler och att det här, just det här flytet kanske inte... Ja, många lag kanske vet hur de ska försvara sig mot oss nu också efter våren. Men det är väl naturligt att det går i vågor.
Ja, det var alltså Hjalmar Ekdal på Hugo Månssons fråga här om Djurgårdens offensiv. Med det sagt så tycker jag att vi rör oss vidare till en annan del av huvudstaden, nämligen till Friends Arena, där AIK besegrade Östersund. Och innan vi går in på det, om ni inte har sett hur den här matchen har gått eller har koll på det, så kan jag rekommendera sammanfattningen av matchen på AIKs sociala medier som kom ut. Inte kanske nödvändigtvis för att se hur matchen gick, men för att den belyser en väldigt, väldigt viktig poäng och är otroligt välgjord och fått väldigt mycket lovord också av rättmätiga skäl. Så in där och se sammandraget.
Det är ju inget sammandrag riktigt, det är ju en kampanj för att, det är att illustrera.
Men nu spoilade du Hugo, de ska ju gå in här och se och så får de ju en kampanj som den är menad. Ja, okay. Men ja, precis. Gå i alla fall in och titta där på AIKs sociala medier, för den filmen är värd att se. Välgjord om inte annat och belyser en viktig fråga. Men om vi tar matchen i sig.
Ja, det var inte många som förväntade sig 3-0 till AIK på förhand.
Var det inte? Var inte det precis som man förväntade sig?
Nej, jag hade nog tänkt 1 eller 2-0.
Ja, det räckte så.
Ja.
Ja, men det var ju ganska avslagen tillställning. Nu ska jag säga att jag var på en annan arena samtidigt för transparensens skull här. Men från de rapporter jag hört från kollega Per Boman som var på plats, så var det ganska kyligt. Och det var ju ett AIK som ändå hade ganska god kontroll på tillställningen på så vis. Det var kanske inte glimrande. De tar de 3 poäng som alla förväntar sig att de ska ta mot ett redan nedflyttat Östersund. Samtidigt, ja, de tar sina 3 poäng. Men det gjorde ju också Malmö och Djurgården. Det är 4 poäng upp till Malmö.
Det är väldigt tufft.
Och det är Varberg borta nästa, va?
Ja, och så har man Elfsborg borta kvar också.
Ja, och att förvänta sig maxutdelning från det här AIK som de ser ut just nu i de matcherna, det känns tveksamt. Särskilt också med förlusten mot Malmö i åtanke, poängtappet mot Halmstad i åtanke. Det känns väl som att nu är vi ju väldigt bra på att mygga av saker för tidigt.
Ja, det är vi, men vågar man ju slå fast att AIK vinner ju inte guld 2021.
Det står ju mellan Malmö och Djurgården nu.
Ja.
Det ska till mirakel, och det är ju mest på grund av att man inte ser Malmö tappa.
Nej, precis. Jag tycker det är större sannolikhet att AIK tappar fler poäng än vad Djurgården gör också. Alltså Varberg borta, Elfsborg borta. Det kan ju mycket väl bli 1 poäng på de matcherna, eller 2.
Det hade inte förvånat på något sätt i alla fall, om det skulle bli det.
Medan Djurgården, ja, de har ju Norrköping borta, sen resten räknar jag med att de borde vinna i stort sett.
Ska jag säga, Sakal Bosedi gör ju ett ypperligt mål i den här matchen. En väldigt fin match i övrigt också, hans första i AIK-tröja. Jag tycker han har varit pigg, det är välförtjänt att han får nätrassel till slut på.
Ja, det har väl varit det som har fattats. Han har ju varit väldigt bra på sin kant, skapar mycket, kommer runt på, slår ut sin gubbe ganska ofta och slår in en del inlägg, men som inte riktigt leder. Eller han ska ju ha någon assist mer under sina matcher, absolut. Det är ju inte alltid dåliga inlägg så där, men det har liksom saknats den sista skärpan och i de avgörande passningarna eller skottmomenten. Nu får han ju vilket sätt att bryta den måltrenden med det där skottet. Det var snyggt mål.
Mycket fint mål av Zach Elbozedi alltså, och 3-0 till AIK.
Annars kan det vara värt att stanna kvar vid när matchen var jättekort till, för att det är vilket inhopp av den allsvenska debutanten Amar Abdirahman Ahmed.
Ja, Triple A som han har fått smeknamnet. Ett jättefint inhopp. Sen måste jag dock på något sätt lite slänga in en brasklapp här, och inte på något sätt ta ifrån, alltså, ja, Abdirahman Ahmeds liksom debut på så vis. Det var en jättefin debut, han var aktiv och så vidare. Men superlativerna som dykt upp,
Det kan vi vänta med, men jag tycker ändå det är värt att hylla, alltså, för att det är ju, vad är det, den första som dyker upp liksom i AIK från Rinkeby med Martin Mutumba som förebild. Sedan just, ja, det vore ju konstigt om Martin Mutumba kom upp med sig själv som förebild, men du förstår vad jag menar.
Hade det varit så konstigt?
Nej, men du förstår vad jag menar, att det är ju ändå roligt att det dyker upp en, ja, man ska ju aldrig, man ska ju passa sig för att likna spelare vid varandra, men jag tycker ändå att det piggar upp. Och i hans debutintervju där också med som Josip Ladan gjorde med honom, så han sticker ju ut. Det är liksom pikt, ja. Det är roligt, det är drivenergi, det är, han vill göra saker.
Absolut, absolut. Och det är ju som sagt, det är ju inget ont på sådant, men sen har det 8 minuter som har väckt väldigt mycket superlativer, och såklart det piggar upp alltid när det kommer en ny ung talang och någon som tar plats också på det sättet som man gör.
Men ja, det är väl just det som sticker ut.
Det är väl det.
Att han tar plats och att man ser när han hoppar in, även fotbollsmässigt ska sägas, men utan att vi behöver gå in på att det är en supertalang, för det är för tidigt att säga, men han gör ju ett fint inhopp, dribblar mycket, tvekar inte på att gå en mot en mot sin försvarare, det är jävligt roligt.
Ja, nej, en shoutout till AAA för innehoppet där, mycket fint i AIK, bra att du tog upp det. Innan jag rör mig till ännu en del av huvudstaden, ja, vi ska till andra delar av landet också såklart, det, ni kan vara lugna, vi är ju, ja precis, det är där vi kallas på Aftonbladet. Det var Hammarby som spelade mot Örebro i alla fall, det kan vi konstatera efter att de... Ja, vinner med 3-2, det är, släpps ändå in mål lite hit och dit, och publiken på Tele2 Arena får liksom slitas mellan förtvivlan och glädje, i alla fall de grönvita hemmafansen. Slutar med att Gustav Ludvigsson då skjuter en 3-2-seger till Hammarby. Tränare Milojevic konstaterade i alla fall efter matchen att ja, det är Bajen, sa han. Man gillar det inte som tränare, det gör man inte alltid, men ja, publiken får en show i alla fall. Och även Astrid Selmani tillbaka från huvudskadan, kul att se honom på plan igen.
Men är det inte så typiskt Hammarby? Jag såg för, matchen och jag ser första halvlek där Hammarby radar upp bra chanser. Man går ju vänta på att 1-0 ska komma. Men istället så är det ett inlägg som Björn Paulsen, väldigt vackert,
ja, väldigt otroligt, vackert. Knä är otroligt fint.
Otroligt snyggt in i första krysset, stenhårt bakom Oliver Dovin. Men är inte det väldigt typiskt?
Jo, absolut.
Det ser lugnt, behärskat, de har inte behövt riktigt oroa sig någonting. Och så kommer ett inlägg på måfå som Björn Paulsen bara ska skicka iväg och så in i eget nät. Och så blir det lite panik precis inför halvtidsvila. Och så kommer man ut och man ser lite tagna ut. Han gör väl några byten där också, in med Viljot Svedberg istället för Bojanic.
Det var ju dock framtvingade byten, ja. I och med att Arjan Bojanic hade en känning, han hade lite ont därefter också. Får se hur det är med honom. Nu är det ju ett landslagsuppehåll som är passande för det.
Och så Jeppe Andersen mittback, va?
Ja, han fick kliva in där i mittlås. Rickard Magyar som också hade känningar och fick lämna planen i förtid. Så det var ju faktiskt två byten han tvingades till, okay. I alla fall Milos Milojevic.
Ja, men man såg lite tagna ut på sängen där, att det var ett psykologiskt jobbigt mål att släppa in. Men sen så tar man sig ändå tillbaka och sen när man tror att Hammarby, när de får in det där 1-1 mål, och då tänker man att ja, nu kommer de ju vinna med 3-1 typ.
Simon Sandbergs första mål i Hammarby-tröjan, ja, och det tog ett tag.
Andra i allsvenskan också totalt, tror jag.
Han är inte den mest notoriska målskytten, den gode högerbacken. Sen passar han in på att göra en assist, Jakin Kumiamo efter också, som var ett 2-2 assist, för att då hade Nahir Besara fått stå helt ensam i straffområdet och placera in 2-1 i Örebro. Sen var det ju ändå marginalerna för ÖSK den här säsongen, finns ju inte överhuvudtaget. Nej, de är så felplacerade.
Innan Hammarbys 3-2 mål så nickar ju Simon Sandberg i egen ribba.
Alltså den nicken ser så otroligt medveten ut.
Har du sett det på repriserna?
Det ser otroligt medveten ut. Jag tror inte att Simon Sandberg ville göra självmål, absolut.
Nej, inte jag heller, men det ser verkligen så konstigt ut, för han verkligen riktar.
Ja, det är riktigt bra nick.
Ja, det är en decimeter lägre, och så hade det varit ett väldigt, ja, väldigt...
Om det där var meningen, så är det årets rensning, alla kategorier, att lycka in en egen ribba och sen iscensätta en kontering på det som leder till 3-2. Fantastiskt underlig sekvens, men också en sekvens som på något sätt sammanfattar Örebro Sportklubbs 2021. För att, alltså, även om det finns saker att säga om Hammarby i det här fallet, så är det ju så att det här matchen primärt var matchen där Örebro SK matematiskt, teoretiskt, spirituellt, allt vad du vill kalla det, får tacka för sig i allsvenskan, och Superettan väntar med all säkerhet nästa säsong. Och såklart, det var ju inte liksom, det kom ju inte bara från liksom ingenting det här. Alla hade redan vetat att det var ett väldigt svårt läge. Sen hade man ändå haft inställning att ja, vi ska ändå kämpa så länge det finns en teoretisk möjlighet. Nu försvann den möjligheten. Och jag tycker man märker också efter, Nordin Gerzic fanns inte med i matchtruppen här på grund av att han var tillbaka precis från en förkylning, inte hunnit träna, inte redo att spela. Jag kände det själv också efter, man var ju på plats med laget. Det var väldigt värmande att se, tyckte jag, när spelarna faktiskt ändå gick bort till fansen efter matchen, och fansen faktiskt applåderade dem också för den insatsen de ändå gör, att de står upp för laget och försöker, som de ändå gör i den här matchen. Sen är det ju säsongen som helhet som bara helt enkelt inte håller.
Men det är ju ett fiasko.
såklart ett fiasko.
Med en klubb av Östersunds storlek, alltså de ska ju inte
Örebro
vara där.
Storlek.
Ja, vad sa jag?
Östersunds storlek. Oj,
ytterst.
En freudiansk felsägning. Ja.
Nej, men man blir ju så lurad där när båda lagen ligger där nere.
Ja.
Men ja, ursäkta min felsägning. Men när Örebro ligger där nere och det är ju en klubb som ska vara, ja, inte uppe bland de större klubbarna kanske, men de ska ju vara precis där i mitten av tabellen. Alltså vi nya...
Men grejen här är att ambitionen var ju att bli mer.
Jo, det är klart man ska ha den ambitionen, men ja, det är väl kanske lite för kortsiktigt tänkt.
Ja, men alltså ambitionen var ju väldigt tydlig inför säsongen att nu ska vi lyfta ett steg. För det som har varit liksom signifikativt för Örebro de senaste säsongerna har ju varit att de haft en period av en säsong som varit fullkomligt katastrofal och sen en helt fantastisk period av säsongen. Att om det så har varit en dålig vår som följs av en bra höst, eller om det har varit en bättre vår som följs av en sämre höst, att Örebro har varit liksom ett formmässigt jojo-lag inom liksom det allsvenska mittenskiktet. Men att man nu också, det finns potential, vi kan vara bra en hel säsong, se vad det skulle kunna leda. Nu var man istället dålig en hel säsong och fick den liksom kontinuiteten på fel sätt istället. Man hinner avverka tre tränare under en säsong. Det är Axel Kjell som inleder som tränare, kliver av, och blir fotbollschef.
Med Vitor Gasimba.
Precis, och sen Marcus Lantz på det.
Ja. Han har ju ett kryss och fyra förluster sedan han tog över, tror jag.
Men det känns inte omöjligt att det finns en fortsättning där, i alla fall Marcus Lantz själv. För det är ju ett korttidskontrakt. Han var ju inne verkligen som en brandsläckare. Ja. De plockade in honom för att rädda det här. Och jag vet att jag ställde frågan till honom presskonferensen om han själv kan tänka sig fortsätta. Ja, det är bra. Och då sa han det att han liksom har varit väldigt väl bemött de här fyra veckorna, att han är väldigt trivs, väldigt bra, men att det är såklart det styrelsens beslut, eller liksom sportledningens beslut, men att han finns till förfogande och att han skulle fundera på det ifall han faktiskt skulle få frågan. Och när man pratar med Axel Kjell efter, som jag också måste hylla för väldigt liksom väldigt öppen, osminkad, ärlig i liksom nederlagets stund där.
Ska man väl vara också i en ledande position i en klubb som är definitivt ut.
Det tycker jag, men jag tycker också man märker på de här spelarna, man märker på Nordin Gerzic, man märker på Axel Kjell att det finns ett enormt Örebrohjärta och att det gör så otroligt ont för dem. Men de är samtidigt superproffs och liksom, ja, tar sig tid, förklarar, liksom öppenhjärtigt berättar om hur de ser på det som situationen som är. Axel Kjell medger själv att, jo, om jag satt i styrelsen då skulle jag tvivla på om jag skulle sitta kvar i min egen roll. Att jag borde vara ifrågasatt, sett till vad som har hänt med den här klubben, sett till vad Örebro SK borde vara. Men han sa ju också där, när jag frågade om Marcus Lantz, att ja, Marcus har gjort ett jättebra jobb och liksom han är en av kandidaten. Alltså han skulle vara liksom i betänkning när man ska sätta en ny huvudtränare, för en ny huvudtränare ska in. Frågan är om det blir Marcus Lantz som då får fortsatt förtroende nere i Superettan, eller om det blir någon annat namn som kliver in. Det får vi väl se.
Det är väl bättre att satsa på något långsiktigt, skulle jag säga. Gör om. Riva av pappret.
Gör om, gör rätt, ja, som man brukar
precis
säga.
Så. Mer lyckas man behålla sina... Ja, men Bergmark tycker jag är ju bra, ung, talangfull mittback. Kolander, fin framtid till mötes. Jake Larsson, det är ju klubbar som rycker i båda de där och så vidare. Men man har ju liksom spelarmaterial. Man kanske ska släppa det äldre gardet. Alltså de högprofilerade. Alltså som Hamad, som Besara. Okej, Besara är ju, han har ju ändå varit där.
Det finns ju, kruxet här är väl lite också att, nej, för den frågan ställdes också till,
ja,
just.
Jo, jag vet, du läste det också. Men jag tycker att man ska liksom satsa på sina egna talanger. Bygga upp något nytt nu. Det är liksom, nu har man sett Nordin Gerzic, Besara, Hamad. Ja, okej, Hamad är väl hans första sejour i ÖSK-tröjan. Men du förstår vad jag menar. Att kör på något nytt. Bygga upp Örebro långsiktigt. Ta upp dem i allsvenska så är de redo när de väl går upp igen.
Det finns ju dock en väldigt tydlig inställning att Superettan sejouren bara ska bli ettårig. Mm. Att där, och det är väl där du är lite mer att du känner att... För jag kan känna att en klubb som Örebro behöver i princip bara... rakt gå.
Ja, det är klart de kan det, men då tror jag också man ignorerar problem man har i klubben, för uppenbarligen så räcker, alltså nu åkte man ur fiaskoartat med de spelarförstärkningar man gjorde. Samtidigt som man också aldrig riktigt har varit den här klubben. Visst, man har gjort någon fantastisk höst så här och så, men det är liksom, det är ju en jäkla bra bit upp till topp 6, om vi säger så. det är ju både på spelarfronten men även så här, spelidémässigt, att då behöver man verkligen sticka ut som spelsystem om man ska ha en lite sämre spelarmaterial men ändå konkurrera med klubbar på högre positioner. Så jag tycker att de, visst förstår jag, och det vore ju dumt att inte sikta på att gå upp direkt, men kanske att man skulle acceptera med ett eller två mellanår genom att satsa på en ung tränare med nya idéer, med något långsiktigt, och samtidigt bygga upp, låta talangerna få fler år på sig. Och så när man kommer upp till Allsvenskan, då kommer man upp med ett färdigt spelsystem med bättre spelare än vad man hade när man åkte ur. Och så är man redo, och då kanske därefter fortsätta bygga på det. Förstår jag menar?
Jag förstår precis vad du menar, men jag tror att faran för en klubb som Örebro, som ändå hör hemma i en allsvenska, att liksom vad de åren, om det nu skulle bli år i plural i Superettan, vad de skulle göra för klubbens ekonomi, vad de skulle göra för klubbens status i staden. Fast och det finns skräck, det finns, nej men alltså inte att de skulle bli liksom, alltså i kappsprungna och forward eller någonting, det är inte det jag säger. Men jag menar liksom att man, det finns ju skräckexempel. Det finns Öster, hur länge de har harvat där nere och inte tagit sig upp. Det finns Öregryte.
Men det finns det också GIF Sundsvall som har studsat upp. Nu är de på väg upp igen med en, de har ju exakt gjort det. De skrotade den spanska satsningen som Cedergren höll på med. Tiki-taka, inspirerade spelidén, och så satsar de på,
älskade den satsningen
för. Jag gillade också den, så jag menar, men tyvärr höll ju inte den längre ut, utan man åkte ner efter svaga resultat. Efter en väldigt bra, vad var det, 2018, så åkte man ner 2019, va, om jag inte helt fel ute.
Det kan nog stämma, ja.
Ja, eller att man, ja.
Det här med år är svårt.
Ja, precis. Men du förstår vad jag menar. Och det är väl liksom väldigt goda rubriker och artiklar om Sundsvall med när spanska satsningen gav resultat. Sen så gick det mycket tyngre. Då gjorde man så, ja, man åkte ner, och då satsade man på Henrik Åstrand som ny tränare. Man satsade på fler talanger som Novik, Karström, Bengtsson och så vidare. Och det har ju liksom burit frukt. Nu är man på väg upp igen, och då kommer man ju ha sina talanger, om man lyckas behålla dem, då kommer man ha dem som tongivande spelare med vidare försäljningspotential också. Så att det, ja, jag tycker vi, och Sundsvall har ju liksom demonstrerat det exemplet hur många gånger som helst. De har ju varit upp och ner flera gånger. Så att, och de är väl ungefär i samma paritet av klubb liksom.
Jag skulle nog hålla Örebro SK som en större klubb, alltså som har mer press, mer krav, mer liksom,
absolut,
resultatbaserade förväntningar på sig. Sätt till också att staden liksom, laget, alltså det finns det någonting
jag.
Där.
Det köper jag. Men,
och där, ja. Jag tror att det är inte acceptabelt ur ett Örebro-perspektiv att ha en inställning att det får vara 3 år i Superettan. Det måste på något, det finns inget annat än att vi ska upp direkt. Sen är frågan, hur gör man det här på smarta sätt? Att man gör en liksom ungdomlig satsning rakt av. Det förväntar jag mig att man på något sätt har en tanke att göra, för nu måste jag ha någon form av framtid.
Sen jag vet inte bara vara ungdomlig satsning, men kanske värva mer spelare på, alltså scouting, att man hittar guldkorn i division 1 och andra klubbar i Superettan, än att man tar spelare av kaliber som Hamad och Besara liksom.
Ja, sen är det ju så här nu, det intressanta är ju också att Jiloan Hamad har ett liksom 3 år kvar på sitt avtal. Då är det ganska tydligt, när du skriver ett avtal så pass långt med en sån spelare under mitten av säsongen, då har du inställningen, vi kommer inte åka ner i Superettan.
Nej, så är det.
Det är ju inte en spelare du kontrakterar 3 år till Superettan.
Sen vet du ju verkligen inte vad det finns för klausuler med i det avtalet. Det skulle inte förvåna ifall han sitter på någon ganska billig utköpsklausul.
Så kan det mycket
eller någon vara, att om de åker ut så kan han bryta kontraktet om han vill. Det finns ju hur många
sådana klausuler existerar också naturligtvis. Att vi får väl se vad det leder till. Nu kommer ju det där arbetet påbörjas för dem. Sen har de ju 3 omgångar kvar att spela också. Och det är ju 3 omgångar kvar då av Allsvenskan totalt sett, och vi kan väl ta oss vidare då till den strid som lever, ja, förutom guldstriden då. Det vill säga striden kring kvalsträcket. Degerfors är där just nu, tuff omgång för dem. Får man ju säga, förlust borta mot BK Häcken 2-0. Vad finns det att säga om det egentligen? Häcken,
ja. Vålemark är
han är bra.
Ja, det är ju minst sagt. Han är ju väl seriens formstarkaste spelare just nu, i alla fall poängmässigt. Har ju öst in mål och assist nu. Vad kan det vara, senaste 8 matcherna har han ju, han snittar väl, jag tror han har 7 på 7 matcher och sånt där, poäng alltså. Ja. Otroligt formstark. Jäkligt kul för Häcken.
BK Häcken som därmed distanserar sig något från den absolut liksom allvarligaste delen av streckstriden. uppe nu 7 poäng före Degerfors. Vi kan väl konstatera att deras kontrakt också är helt säkrat.
Ja, det är det ju.
Ja, det ska inte kunna hända något annat. Vilket vi väl bara får se som något positivt liksom, passus här i sammanhanget på en säsong som Häcken nog helst vill glömma bort ganska fort själva. För att...
Mm. Ja, man blir inte klok på Häcken. Nej. Även om de nu ska vinna mot Degerfors så vet man inte hur det är. På förhand var det så, ja, det här kan ju sluta precis hur som helst.
Nej, men, och man,
efter min sågning förra.
Ja, men dessvärre så är det också så att man egentligen typ, nu kanske är lite hård här, men man knappt bryr sig vad de gör just nu för att de är så pass anonyma där i mitten.
Det är deppigt i sig, för kolla vilken spelartrupp de har.
Ja, men det är ju just därför det blir deppigt. Och det är ju där jag kommer in på lite här, att man känner ju inte samma sak om Varberg som ligger på ungefär samma poäng, utan där blir man mer imponerad över hur de, med det materialet, med det de har gjort faktiskt ett svårt andra år som det ändå är.
Det går inte att jämföra riktigt att sitta på Robin Simovic eller Ryan Moon på topp med Alexander Jeremy.
Pratar inte ner Robin Simovic?
Nej, alltså, det är ju bra, bra spelare, men det är ju spelare av helt olika prisklasser där Jeremy tjänar en helt annan summa, vad jag förmodar. Jag har inte sett Robin Simovic.
Ja, men precis. Men det är ju det jag försöker säga till dig.
Robin Tranberg eller Albert Juppi på mittfältet mot Gustav Berggren och Erik Friberg. Liksom, det skiljer ju i nivå.
Ja, men det är precis det jag försöker säga här, att det är det jag menar med att i Varbergs fall så är man ju snarare imponerad över hur de kan ligga i anonymitet heter det, bra där, i mittenskiktet, 0-0 borta mot Elfsborg. Ja, missräkning för Elfsborg får man väl säga, men ja.
Varberg är ju väldigt bra just nu.
De är bra.
De är bra generellt, men de är i en fin form.
De är stabila. De känns liksom självklara på ett sätt som man kanske inte förväntade att de skulle göra. Fortsatt imponerad av vad de gör där på i Varberg. Och sen så ska vi faktiskt avhandla också Mjällby-Sirius, för det var kanske den mest sevärda matchen under hela den här omgången. Vilken dramatik det var på Strandvallen, vilka mål vi fick se. Till att börja med, Mahmoudou Mor och tidig ledning för Mjällby, och sen är det Amin Sars 2-0-mål. Herregud, vilket avslut. Ja. Bra han var, Amin Sar, också i första halvlek.
Ja, han är ju en jättebra spelare, men vilket Harry Kane-avslut.
Harry Kane har inte slagit några sådana avslut nästa säsong, kan jag säga.
Jag brukar säga det, så här, riktigt klassanfallaravslut. Och Harry Kane är väl en anfallare som demonstrerar klassavslut, eller?
Ja, vi ska inte gå in för mycket på Premier League-form här. Okay, men absolut, jag fattar ju vad du menar.
Oerhört fint borrar han, dundrar upp den i bortre krysset.
Projektil var det. Och där känner man att men det här är ju, nu ser det bra ut för Marf. Men sen vände alltihopa. Eddie Silicify kom in i halvtid för...
Bra värvning av Sirius. Vi stod man i somras, va?
Ypperlig värvning, ja, måste jag säga, att få in Silicify. Det är ju en spelare som ska förändra matchbilder. Det gör han ju verkligen när han kommer in här också. Först förarbete till Adam Ståhls reducering. Och därefter sätter han fint förarbete av Lauren Chabani, en av planens giganter, den här matchen på yttern. Otroligt, alltså pigg och företagsam. Ordnar 2-2 i 65. Och så rullar det på där lite. Det känns som att båda lagen kanske förlorar mer på att förlora än vad de vinner på att vinna, eller med tanke på vart de ligger i tabellen mot varandra. Men det blir ju Siri som får med alla 3 poängen i slutändan. Dennis Wigren med inspelet. Adam Ståhl med sitt andra mål för matchen. Otroligt otippat. Adam Ståhl skulle gå därifrån som 2-målsskytt. 89 minuten. 3-2 Sirius. Och Sirius som ju ändå man var väldigt, väldigt orolig för.
Ja, men det är ju blytunga poäng för Sirius. Jag var väldigt orolig. Inte för att Sirius inte är bra. De har väldigt många, vi har varit inne på i den här podden flera gånger, att de har väldigt många, individuellt sett är det väldigt många spännande spelare.
Och de har en fin hemmaarena.
Ja, det har vi också avhandlat här många gånger. Men de har också ett spelsystem som är produktivt och ganska roligt att titta på. Emellanåt kan det bli lite segt att kolla sidledspassningar. Men när de får saker att stämma så är de roliga att titta på, för att de spelar kortpassningsspel som kreativt, vill alltid fram, vill föra matchbilder. Det är alltid roligt att se sånt, men de har inte riktigt fått att stämma nu på sistone. De blev ju, åkte ju på en förlust mot Hammarby, mot Malmö, sen blytung vändning om MFF. Och då är det väldigt starkt att de själva gör exakt sådär, från 2-0 till 3-2.
Alltså, när jag tittar så här på Sirius resultatrad, så börjar jag undra om vi har oroat oss lite väl för mycket för dem. För att om man tittar på de matcher de har förlorat här nu, det är, de har förlorat, om man då går från augusti och fram. Ja, de förlorar mot Örebro i början av augusti, men från där då, De har förlorat mot AIK, de har förlorat på Norrköping, Kalmar, Elfsborg, Hammarby, Malmö.
Ja, det är ju bara topplag.
Det är bara topplag. Ja. Så fort det har vankat en match mot ett lag på den undre halvan, ja det är 1-1 mot Halmstad här då, men det är liksom, de slår Östersund, de slår Degerfors, ja, de slår Varberg, de slår Mjällby nu.
Ja, men det är väl kanske inte det, jag har aldrig tvivlat på Sirius kvaliteter, utan mer att jag tycker det är så jäkla många bra lag där nere vid...
Där!
Alltså, då menar jag det i... Alltså, kolla Mjällby har ju varit extremt formstarka sen Anders Torstensson tog över.
Ja, det är helt sanslöst att de fortfarande är inblandade. Precis. I någon sorts...
Ja, man trodde ju Sirius skulle aspirera på topp, eller jag trodde. Jag ska inte dra med någon annan i mina egna galna idéer. Men jag tänkte i alla fall att fan, nu börjar Mjällby närma sig så här Kalmar och så vidare. Men så
låg fel nästa år pratar vi om.
Det var väl kanske med glimten i ögat då. Men ja. De tog sig väldigt i kragen efter Anders Torstensson kom in. Degerfors med sin offensiv och har liksom
högsta nivån som finns
där. Mot AIK och Djurgården på sin hemmaplan bland annat. Det, ja, högsta nivå som du säger. Jättestark. Sirius som är väldigt intressanta också. Har många bitar plats. Driver matchbilder. Så här, och är bra mot de sämre lagen där de verkligen kan ta för sig. Och sen Halmstad som är robusta och tar sina poäng oavsett vilka lag de möter. Nästan obesegrade på hemmaplan förutom hemma mot Kalmar då, där de åkte på en snöplig förlust. Vad har vi mer där nere?
Ja, det är väl Blåvitt
då som...
Ja, men det har vi varit inne på. Häcken har vi varit inne på Varberg. De är inte där någon mer.
Nej, exakt. Så det är ju liksom 3-4 lag som alla... Jag vill ha kvar alla lag av dem. De är alla väldigt roliga att titta på.
Så sorry Helsingborg ifall det blir ni som tar kvalplatsen.
De är också roliga. Så det är inte så stor... Kan vi inte bara två lag och... Kan vi inte ta upp ett till?
Kan vi inte utöka sig? Ja, göra en argentinska ligan-grej där när River Plate höll på att åka ur. Ja. När de bestämde sig även... Nej, det är en ganska rolig historia för övrigt hur de gjorde där. Den kan dra en lite sidospår. Att River Plate är en av Argentinas största klubbar. Första gången de höll på att åka ur högsta divisionen så gjorde de ju om då. För att de inte skulle åka ur så gjorde de om systemet för hur man åker ur ligan. Så att de ändrade från att det vanliga systemet, att de som är sist i en tabell åker ur. Så ändrade de till att nej, nu ska vi mäta poängsnittet på alla matcher de 5 senaste halvårssäsongerna. För att det här kommer rädda storklubbarna.
Det var korrupt.
Och River Plate lyckades ändå åka ur. De kom femma i den då Clausura-säsongen. Det är ju Apertura och Clausura delar de ju upp dem, alltså sydamerikanska serien. Jag vet inte riktigt varför, men de gör det. Och River Plate kom ju femma typ då. Men har varit så usla i de andra säsongerna att de på poängsnitt åkte ur. Och då bestämmer sig argentinska förbundet för att okej, vi får slå ihop första och andra divisionen. Har jättemånga 26 lag eller vad det var.
Det får man faktiskt krädda svensk elitfotboll eller fotbollsförbundet
att inte
där är det inte samma, där har ju alla de stora klubbarna åkt ut och får gott kämpa sig för allt svenskt avancemang igen.
Hade det varit något ändå, nej men vi kan inte få ur de här, vi får,
fy fan vad tråkigt. Fan sur jag hade blivit. Och så ryker Degerfors eller Varberg och, men Blåvitt, Hammarby, AIK får alla vara kvar.
Nya Champions League-formatet där, om vi, eller Superligan om vi ska. Man lever med meriter. Nej, det har vi inte i Allsvenskan. Och det är därför Helsingborg också spelar i Superettan just nu.
Ja, men visst lockade med Van den Hurk nästa säsong.
Såklart det lockade alltid med Van den Hurk. Men jag vet,
och alltså, Willem löper också.
Ja, som löper. Men alltså, grejen är ju så här att såklart det finns ju lag där nere. Alltså jag vill ju ha upp lag som jag redan nämnt, den här gamla klassklubben. Jag vill ha upp Öster igen. Jag vill ha upp Örgryte igen. Jag vill ha upp Gais igen. Jag vill ha upp Sundsvall för att ha den.
Många lag man vill ha uppe.
Ja, så vi kan vi inte bara slå ihop. Då kan vi inte göra en serie på 20 lag istället.
Ja,
bara köra.
Det
utan snack. Och så har
plus
vi...
Plus att det finns ju gott om tid också. Alltså jag menar, det är ju alldeles för många veckor där det bara spelas en match.
Jag tror många som liksom sportchefer och liksom diverse skulle nog motsätta sig det där.
Ja, det är många som ändå säger att de gnäller så fort spelschemat ökar. Att det är så här, när det är Europamatcher så är det helt plötsligt 3 matcher på en vecka. Men samtidigt är det ju det mellan säsongerna som de alltid säger att det är ju där vi vill vara. Vi vill ju spela så många matcher som möjligt. Vi vill vara ute och konkurrera i Europa. Och
men det är väl lite de lagen som är ute och konkurrerar i Europa när de ska igenom hela det här kvalträdet i Conference League. Vi utökar allsvenskan med 8 matcher till på säsongen. Det kommer nog inte tas emot så positivt.
Ja, jag tycker det.
Du tycker det?
Jag kan ta en funderare kring det där.
Ja, vi liksom lanserar den idén lite smyg här då, 20 lag.
Nej,
bara
vi dundrar ut den idén.
Vi basunerar ut att vi vill ha det bara för att jag vill ha tillbaka Öster. Ja. Nej, men oavsett så kommer det vara en tuff nöt för Helsingborg eller Norrby eller vilka det nu blir att knäcka. i och med att de lagen som är inblandade i kvalsviden är så pass bra. Mm. Så att där tycker jag att jag ser en fördel allsvenska laget redan på förhand här. Ska bli spännande att se den kvalmatchen.
Men Degerfors är också ganska ojämna och har tufft.
Ja, men det finns en sån enormt högsta nivå där liksom så här en vanlig säsong när du inte har två lag som är så uppenbart mycket sämre än de andra som det har varit i år, så hade ju ett lag som Degerfors kanske liksom.
Ja, det hade de ju. Mm. Den här bottenstriden, eller ja, med undantag för jumbon och nästjumbon, ja, är ju oerhört tajt och alla ligger väl där. Degerfors är kvar på 28, va?
Degerfors på 28, nu har de 2 poäng upp till Halmstad, ja, men 3 poäng upp till Mjällby och 5 poäng upp till Sirius.
Ja, man brukar ju säga att 30 poäng brukar räcka till ett allsvenskt kontrakt.
Ja, det
på samma sätt som att man brukar tidigare säga att 60 poäng räcker till guld, eller att man, det krävs minst 60 poäng för ett allsvenskt
guld. Alltså 60 poäng är vi nog ganska nära i toppstriden.
Ja, jo, men man brukar säga att det är, ja, så att det är ju liksom undantag
fall, ja.
Ja, undantagsfall, och det, nu vet jag att det har varit så ett gäng år här nu, för Djurgården vann 2019 på 66 poäng tror jag.
Jag tror, alltså, jag tror att det är 60 men, poäng räcker tror jag inte eller nu, för vi
nej,
måste...
men man ska, för att konkurrera om guldet ska man upp på runt 60 poäng. Nu, utan att vi tittar tillbaka historiskt så ja, jag vet för att jag har hört det av massa tränare i alla fall, så ni får höra av er till Stefan Billeborn och Lagerlöf och de tränare som har yttrat det där, men ja, i övrigt. Så jag tror att det brukar vara så. Och nu 30 poäng brukar räcka för att vara kvar. Det gör det ju inte uppenbarligen. Eller ja, kvalplatsen då.
Ja, om alla bara bestämmer sig för att förlora resten av matcherna så räcker precis 30 poäng för Halmstad. Ja, men det ska väl mycket till. Att alla bara förlorar på.
Jag har ingen aning om Degerfors faktiskt städar av Helsingborg i ett kval om det skulle vara så.
Nej, alltså såklart att Helsingborg har chans mot Degerfors, inte det jag säger, men
det är supportrar också. Sådär.
Nej, jag tror match på Stora Valla där liksom, då kommer de att lyfta. Det är i alla fall min känsla. Vi har faktiskt inte pratat om en match den här omgången. Det är Kalmar och Norrköping. Det slutar 1-0. Kalmar som...
Oliver Berg åt det.
Han är bra. Jag säger det om många spelare, men han är faktiskt bra, Oliver Berg. Kalmar som spatserar förbi IFK Norrköping i tabellen då upp på 6:e plats. 44 poäng. IFK Norrköping fortsatt ojämna. Inte riktigt hittat rätt den här säsongen överhuvudtaget. Finns en del att fundera på i den klubben för Rickard Norling och company till nästa säsong.
Jag tror att det behövs en del spelarförvärv då.
Det kan det nog behövas i vissa positioner och dylikt, om inte annat. Och sen får man väl se vilka som möjligtvis lämnar också. Det är ju alltid så i en allsvensk klubb. Men samtidigt, på tal om att lämna och liksom övergångar och så vidare, så finns det ju en viss vakant tränarpost borta i Norge.
Precis, som öppnar upp för all möjliga spekulationer.
Alltså ska de ha hela allsvenskan dit? Eller vad? Ja,
det verkar ju som att önskelistan är ju bara att rada från de allsvenska toppklubbarna.
Milos Milojevic.
Ja, först som det dök upp igår kväll. Måndag kväll.
Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf. Ja. Såklart i paket. Ja. Naturligtvis, ja, naturligtvis. Inte en och en.
Ja, det vore ingen skit mot den ena.
Den Hajduk Split sparkade Jens Gustafsson. Mm.
Ja, det är väl dem. Det är nämns om, va?
Vitor Gazimba.
Nej, han är inte, inte aktuell.
Nej, men i alla fall så det är ju en hel del namn som har nämnt där som Rosenborg vill ha. Det har väl också pratats lite om Kjetil Knudsen, Bodeglimt-tränare med det.
Succé-tränare.
Men han har också kopplat ihop en Norwich bland annat. Jag hoppas verkligen inte han går till Rosenborg. Det sa jag till och med i Premier League-podden. Kan ni lyssna på om ni vill. Där pratar vi lite om Kjetil Knudsen.
Men det är väl inte helt oväntat att Rosenborg drar sig. Alltså framförallt Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf vore ju kanonrekryteringar.
Ja, det är utan tvekan vore det intressanta. Sen är ju frågan, det här är ju litet också test för allsvenskans attraktionskraft, ja, tycker jag. För Rosenborg är ju liksom en klubb, så det är ju en stor klubb.
Ja, det är väl den största klubben i
Norge, absolut. Men det är också en stor klubb som inte har gjort resultat på ett tag. Som inte är där de borde vara. De är inte där de liksom porträtteras i goalfilmen som en kall plats man spelar CL på. För de är inte nära CL nu för tiden. Nu var det väldigt många år sedan det var aktuellt. Men likväl, hur intressant är det att gå till Rosenborg för de här tränarna?
Det tror jag ändå lockar. Det är många, jag vet inte, jag har ingen stenkoll på deras ekonomi. Alltså så här 100% koll. Men kolla på spelarna de har tagit från allsvenskan sedan tidigare. Alltså kolla Rosenborgs trupp. Mm. Det är ju Adam Andersson från Häcken. Dino Islamovic från Östersund. Jonathan Augustinsson från Djurgården. Nu glömmer jag bort flera stycken. Det är ju ännu fler än så. Och det är ju, alltså de har ju en supertalang. Emil Seider där, ytter, toppgubbe. Edvard Tagseth som Liverpool, före detta Liverpool-talang. Rosenborg har ju nu oerhört talangfull, med, alltså en trupp med mycket potential, eller stor potential ska jag säga. Och med, om de har lyckats locka över de där spelarna då, alltså Dino Islamovic exempelvis, eller Jonathan Augustinsson, de kunde ju gått till andra toppklubbar i Allsvenskan när de väl lämnade sina klubbar. Adam Andersson likaså från Häcken. De lämnar ju redan toppklubbar. Ja, med undantag för Dino Islamovic i Östersund då, men du förstår vad jag menar. Mm. Så då antar jag att det ligger en del i lönekuvertet att kunna ta dem där.
Alltså att åka till Norge och jobba, det är ju inte någonting som bara görs i fotbollssammanhang från Sverige. Nej. För nej. Lönerna om vi säger så.
Nej, precis. Men de måste ju ändå ha en ganska bra kassakista att locka till sig bra spelare. Ja. Så där, av den anledningen, plus att det lockar väl ändå att ta en av Norges största klubb som inte riktigt presterar.
Det känns som ett FN-projekt.
Ja, lite så. Och den utmaningen lockar nog väldigt många, tror jag. För att får man de resurserna och är man Norges största klubb, då tror jag att man som tränare dras till den utmaningen.
Nej, det blir spännande att se vad det renderar i. Det kan nog mycket väl alltså bli
ett... Med det sagt så tror jag ju att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf trivs alldeles yppligt i en av Sveriges absolut största klubbar.
Och jag tror nog att Milos Milojevic trivs alldeles yppligt i en av Sveriges största klubbar också.
Ja, och det vore ju absurt nästan ifall han skriver på, vad är det, 3,5 år långt kontrakt för Hammarby i somras för att sen lämna ett halvår efter för Rosenborg. Det vore ju en
Det vore anmärkningsvärt.
Ja, men det vore en rejäl smäll för Hammarby, tror jag, som klubb och varumärke.
Jag tror också att det skulle krävas att Hammarby går med på att han lämnar.
Så är det ju, definitivt.
Och får en skälig ersättning för detta om han har sitter på ett 3-årskontrakt.
Så är det ju.
Så ur den aspekten så blir det ju inte en smäll om man skulle göra övergången, för då har ju Hammarby gått med på.
Jo, men jag menar ändå att han vill dit från Hammarby, förstår jag menar.
Om det nu skulle vara så.
Men Hammarby är också lite liknande projekt. Stor kassakista, har inte presterat riktigt som de kanske...
Ja, fast Hammarby har inte den historiken av...
Nej, liksom, det har de inte. Alltså visst, med titelmässigt.
Abonnera på titlar. Så bara,
men du förstår ändå vad jag menar, potentialen absolut. I att föra upp en klubb.
Med den lilla funderingen, vi får se vad det renderar i på tränarbänken på Lerkendal i Trondheim.
Jens Gustafsson borde ligga nära till honom.
Det borde vara aktuellt, om inte annat. Det skulle vara spännande att se. Men det sagt så tänker vi, jag har gjort det här förut, höll på att säga att vi ska ta helg, men fast det inte är helg. Ja, vi ska väl se om vi har några lyssnarfrågor här. Det har inte kommit in några faktiskt. Ni är dåliga på att ställa frågor. Jag vet ju att ni lyssnar, jag ser siffrorna. Så att ni får börja ställa lite frågor också. Det är på Twitter då, som för de som kanske inte har koll på det som vi brukar ställa och
eller
fråga.
Eller mejla om ni har något. hugo.manson@kibstedt.com eller josip.ladan eller makoto.asahara.
Fint förtydligande av våra mejlade. Det är alltså namn.namn@företag.com Chipset.com eller aftonbladet.se, båda funkar faktiskt. Okay. Där har ni lärt er något, ni som skickar mejl ibland. Med det sagt så tackar vi för oss Allsvenska podden. Ja, nu är det ju landslagsuppehåll ska ju sägas. Det har vi ju faktiskt inte nämnt överhuvudtaget. Att vi får se om vi dyker upp här under nästa vecka. Det är väl tveksamt om vi gör det, men åtminstone kommer vi tillbaka när nästa omgång ska avhandlas.
Så är det. Med glädje.
Med glädje kommer vi till och med tillbaka. Så jag ser bladan tillbaka också, eller om man hittar tillbaka till dess. Det återstår att se, helt enkelt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.